Det är så roligt att vara här idag och se er allihop igen. Det är ju faktiskt inte jättelänge sedan, men det känns som en evighet. Samtidigt så känns det som det var igår när man kom in här i Elim. Det är fantastiskt roligt att vara här. Jag har verkligen saknat er. Idag är det ju bönsöndagen. Och vi har hört ett par av texterna läsas här. Och vi ska läsa en text till ifrån Gamla testamentet. Och vi kommer in i ett sammanhang där i när Gud har bestämt sig för att utplåna städerna Sodom och Gomorra på grund av deras synd, att den är så stor. Och där vi hoppar in i texten så håller Abraham på och försöker på något sätt att medla mellan Gud och människa. Jag vet inte, det är nog inte någon enkel uppgift han har försökt sig på här. Men vi ska hoppa till första Mosebok kapitel 18, vers 26 och framåt där. Herren sa, om jag finner 50 rättfärdiga i Sodom, så ska jag för deras skull skona hela staden. Abraham fortsatte, jag dristar mig att tala till dig, Herre. Jag som är av jord och stoft. Kanske fattas det 5 för att det ska bli 50 rättfärdiga. Ska du då förgöra hela staden för dessa 5 människors skull? Herren svarade, om jag finner 45 ska jag inte förgöra staden. Ännu en gång tog Abraham till orda. Kanske finns där 40. Herren sa, då ska jag inte göra det för de 40s skull. Abraham sa, bli inte vred, Herre, om jag talar, men kanske finns det 30. Herren svarade, om jag finner 30 ska jag inte göra det. Då sa Abraham, jag dristar mig att tala till dig, Herre. Kanske finns det 20. Herren svarade, då ska jag inte förköra staden för de 20s skull. Abraham fortsatte, bli inte vred, Herre, om jag talar en sista gång. Om det kanske finns 10. Herren svarade, då ska jag inte förköra staden för de 10s skull. Texten vi läste här, den handlar om när 2 änglar har kommit ner till Sodom och Gomorra. Därför att det står, ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför vill jag gå ner och se om de i allt har gjort efter det rop som har nått mig. Om det inte är så, så vill jag veta det. Det var vers 20 och 21. Precis som blodet efter Abel ropade till Gud när han blev mördad. När Kain hade tagit kål på sin brorsa. Hans blod ropade. På samma sätt ropade den här staden, eller synden i den här staden. Hela staden ropade av ångest. Av allt det som har med synden att göra. Allt det här jobbiga. Det var som ett vrål från den här staden upp mot himlen. Och Gud kunde inte ignorera det på något sätt. Han såg allt elände som fanns här. Men det var också någonting som Gud såg. Han såg de heligas böner. Och det är det de diskuterar om här. Det är bönen. Om det så bara finns 10 stycken i den här stora, de här 2 stora städerna, så ska Gud inte förgöra städerna. Det säger en del om dig och mig. Hur viktiga vi är i det sammanhang som vi finns. Jag tror också det var de heligas böner som ropade. Ropade, fräls oss ifrån det här. Rädda oss ifrån det här eländet som är här. Man kan verkligen förstå Guds vrede. Jag har inte svårt att förstå det. När kronan på hans verk gör allt för att förstöra sin omgivning. Man gör allt för att förstöra varandra och sig själva. Och på något sätt så, jag är ju uppväxt på den tiden när det fanns en knapp på datorn som det hette restart. Är det någon som har haft en sån knapp? Det är någon som är lika gammal som jag här i alla fall. Det var så skönt att få trycka på den ibland när Windows hängde sig på 90-talet. Och då helt plötsligt så fick man börja om på nytt. Och så tror jag ibland att Gud också, ja, jag kan tycka att han borde ha känt så i alla fall. Tänk dig in i Guds ställe. Du har skapat den här jorden. En fantastisk plats med allt ifrån öken till djungel till tundra som gnistrar i av iskristaller. Alltså så vackert som det är på den här jorden. Du har satt allt i system. Allt fungerar perfekt. Du har skapat fantastiska djur. Gett dem instinkter. Du har gett dem dess form. Deras sätt att vara och bete sig. Du har skapat träden, växterna. Ja, allt har fått liv och förmåga att leva vidare och föröka sig. Och till sist så skapar du en fantastisk varelse som kronan på verket, som är en avbild av dig själv, nämligen människan. Med känslor, med förmågan att tänka och ha en fri vilja, det vackraste av alltihop, kronan på verket, människan, för att ta hand om hela den här underbara skapelsen. Känslan man kan få här är ju lite när man tänker om sina barn. Man har massa planer för sina barn. De ska göra det och de ska göra det. Nej, men man har en väldig känsla att man vill att det ska gå bra för sina barn. Så känner ju Gud med oss människor. Han önskar så att det ska gå bra för oss. Och det hinner ju hända en hel del längs människans väg här. Vi är tidigt i första Mosebok och det är redan på det här sättet. Det säger en hel del. Redan de första människorna vände ju Gud ryggen. Man väljer att gå åt andra hållet. Man börjar ljuga. Man börjar skämmas. Man gömmer sig. Och ganska snart, ja redan i andra generationen, så sker det första mordet på jorden. Och sen fortsätter detta som en slags våldsspiral som bara blir större och större och större. Och människan gör allt det där som skaparen inte önskade att de skulle göra. Det är det här vi kallar för syndafallet. Om du hade varit skaparen, hade du då inte känt dig frestad att börja om? Ärligt? Jag tror det. Att bara radera ut alltihop och börja om. Ta bort den här fria viljan som människan egentligen inte förtjänar. Och låta dem få bli som de här änglarna som lyder blint. Men Gud vill inte ha det så. Han skapade oss nästan till gudar. Eller på att säga. Det står det faktiskt i Bibeln. Att vi är så nära Guds väsen. Att vi är så nära och lik honom. Så att vi är över änglarna på ett sätt. Vi är värda så otroligt mycket mer. Vi är värda. En varje människa är unik. Och det här är ju någonting vi behöver se upp med i vårt samhälle idag. För man märker att människor är snart inte värda någonting. Man tappar sitt värde i den här världen. Men så ser inte Gud på oss. Varje människa är värd att räddas. Gud är inte som vi, tack och lov. På många plan också. Om vi går till Jakobs brev så står det att Gud kan inte frestas av det onda. Jakob 1:12. Salig är den som håller ut i prövningen. För när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir frestad ska säga, det är Gud som frestar mig. Gud frestas inte av det onda och frestar heller inte någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sen begäret har blivit havande så föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva. Det kommer att ta slut på allt detta en dag. Eländet kommer försvinna, tack och lov. Får vi väl säga. Upphovsmannen till det onda kommer att få sin dom, och han kommer att ta hand om alla de som inte vill komma till himlen. Och man kan väl säga att den onde, eller Satan som han kallas, det betyder fiende till allt skapat. Han är i alla fall konsekvent, får man väl säga. Därför han hatar alla lika mycket, oavsett om du kallar dig hans vän eller inte. Men det är inte meningen att vi ska gå med honom. Verkligen inte. Jag gillar inte att prata om honom alls. Men vi ser att det är väldigt tydligt att många människor som följer honom. Gud kommer inte att kasta ut baby med badvattnet, även om vi hade gjort det många gånger. Klagovisterna 3:23 säger så här: det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Det är inte slut på hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Om vi hoppar tillbaka till Sodom och Gomorra, så vet vi att de städerna får sin dom. Och om du kommer dit och börjar gräva, höll jag på att säga, så kan man väldigt tydligt se spåren av en total katastrof i det här området. Men Gud tog ut de som tillhörde honom ur staden innan han lät detta ske. Det visade sig att de som borde ha förstått, jag tänker på Lots svärsöner, de var så präglade av andan i stan. Så det blir så här, vi läser det i Första Mosebok 19:12. Sedan sa de till Lot, alltså änglarna: har du någon mer här? Någon svärson? Söner, döttrar eller någon annan i staden som tillhör dig? För bort dem ifrån den här platsen. För vi ska förgöra den, alltså staden. Deras rop har blivit så starkt inför Herren att Herren har sänt oss hit att förgöra den. Då gick Lot ut och talade med sina svärsöner, de som skulle få hans döttrar, och sa: bryt upp, ta er ut från den här platsen, för Herren tänker förgöra staden. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. Mycket av det som händer i Sodom, det händer i Sverige idag. Gud, han varnar för syndens konsekvenser. Alltså allt vi gör har ju en konsekvens. Alla val vi gör får en konsekvens. Men de här killarna säger: nej, han skämtar bara. Nej, men du, det finns väl inget som heter synd. Snälla, då. Nu skojar du. Precis så här håller man ju på idag med. Nej. Gud som är så god, han kan inte göra något sånt. Han ska inte döma oss. Nej, nej, nej. Det är för svårt. Liksom. Nej. Och så skämtar vi bort alltihop. Medan Jesus är vår enda räddning i det här. Ärligt talat. Vi tar på något sätt en onde sida och bara skämtar bort alltihop. Medan det är verkligen Jesus vi behöver hålla fast vid. Bibeln är ju nedskriven under den helige andes inspiration. På många ställen funkar den som en ren historiebok över människans historia i och runt Israel, och i mångt och mycket judarnas och många andra folks historia i den regionen. Den beskriver deras styrkor men också deras misstag. Bibeln kan ibland upplevas som aningen brutal, till och med jag tycker det. Men den beskriver helt enkelt sanningen om vad som hände. Hur agerade människan i den här situationen? Hur gjorde den här? Och så vidare och så vidare. Och när Jesus kom till jorden så var det för att berätta sanningen. Eftersom han är vägen, sanningen och livet. Den enda vägen till himlen. Det här gör att sanningen ibland kan kännas lite jobbig. Men vi behöver alla ta emot den och jobba med detta. Blir jag träffad av sanningen, då är det nog någonting jag behöver jobba på, helt enkelt. Jesus säger att sanningen ska göra oss fria. Därför är det viktigt att våga se sanningen. Att våga inse att människors beteende en dag kommer få ett slut. En dag kommer människans miljöförstöring, mord, krig, lögn, otrohet, synd och elände att ta slut. Sanningen är ju den att den som lever i dessa synder. Inte den som har gjort dem, utan den som fortsätter att leva i dessa synder, den kommer inte att få följa med till himlen. Gud gjorde vad han kunde för att rädda Sodom. Den här diskussionen som de har här, om det så bara är 50 kvar, eller 45, eller 30, eller 20. Gud vill ju verkligen skona staden. Men det finns ingen som vill följa honom i staden. Han gör allt för att rädda dem. Men de vill inte. Och detta är så mycket av Guds hjärta, att han gör allt för att rädda oss. Vi vet ju att Jesus har kommit till jorden. Det är därför vi är här idag. Därför att vi tror på Jesus. Att han har gjort det. Han har betalat priset för våran skull. Det är därför vi kan vara här. Det är därför vi kan sjunga och vara glada och predika och be till honom. Därför han har betalat priset. Vi har fått facit på ett sätt. Men det är också våran uppgift att ge detta vidare till andra människor. Att inte hålla det här för oss själva. Att älska människor till himlen. Inte med våran egen kärlek, utan med Guds utgivande agape kärleken. Att peka på vägen till himlen. Jag tänker på det här med den helige ande. Vi pratar ju om den helige ande, den helige säkert, gissar jag i alla fall. Och den helige andes huvudsakliga uppgift, det är ju att peka på Jesus så som korsfäst och uppstånden. Så säger skriften. Och därför tänker jag så här, att det här måste ju vara vårt huvudsakliga uppdrag. Att peka på Jesus och visa vad han har gjort i våra liv. Och ge det vidare till andra människor. Det är faktiskt så att Jesus, han dröjer med sin återkomst. Därför att så många som möjligt ska kunna komma med till himlen. Vi läser 2 Petrus 3, 8-10. Där står det så här: men en sak får ni inte glömma, mina älskade. För Herren är en dag så som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar. Nej, han har tålamod med er. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Och då ska himlarna försvinna med våldsam dån. Och himlakropparna upplösas av hetta. Och jorden och dess verk inte längre finnas till. Kom ihåg att Guds största längtan är att få med varenda människa från den här jorden till himlen. Tänk på det när du ser din medmänniska. Det är Guds största längtan att få med den. Vi kanske inte har tålamod med alla människor riktigt. Men tänk att vi har fått uppdraget att försöka få med dem till himlen ändå. Du behöver inte älska dem med din egen kraft. Men Guds kärlek genom dig kan du älska alla människor. Du kan få ge Guds kärlek, spegla den vidare till andra människor. Nu åter till Sodom och Gomorra. Du kanske känner att du är väldigt ensam i din tro. I det sammanhang där du finns. Jag vet inte. Och människor runt omkring dig kanske lever lite hur som helst. Man kanske lever ut all möjlig synd. Och det kanske är jätteuppenbart för dig. Och det kanske känns mycket jobbigt för dig att vara i den tillvaron, så att säga. Men vårt land har ju blivit lite märkligt mot vad vi var vana mot förr. När jag var liten gick man ut och man behövde inte låsa eller någonting. Man kunde åka hemifrån och inte låsa. Det var liksom lugnt. Det är inte riktigt så vi upplever det idag längre. Vi hör om mord på TV varenda dag, i stort sett i alla fall. Och genom mina år som pastor och även i andra branscher, i synnerhet bilbranschen får jag nog säga, eftersom jag har varit i den också, där har jag fått se så mycket av svek och mygel, falskhet, hyckleri, lögn, hat, oförlåtelse och högmod. Så mycket av människor som har blivit drabbade av otukt, orenhet, övergrepp, slaveri. Alltså det är inte svårt att tappa tron på människan. Är det någon mer än jag som känner att det är lite jobbigt att tro på människan ibland? Jag vet inte. Ja, jag tror att vi är många som känner så. Det märkliga är att Gud har inte tappat tron på människan. Han ser något som vi inte ser i varenda människa. Ibland så träffar jag människor och så pratar vi lite och så börjar vi prata om Gud och så säger de direkt, nej men jag tror inte på Gud. Och då brukar jag svara, men han tror på dig. Och då blir de lite förlägna nästan. En del blir nästan arga när man säger så. Men jag tror också att det är viktigt att säga det. Att Gud, han tror på varje människa. Att det kan bli en förändring i varje människa. Han kan upprätta alla hopplösa fall. Jag har sett det med egna ögon. Jag har sett människor i den församling som jag är med i nu. Det var Sveriges farligaste kvinna. Hon var efterlyst överallt för smugglingen var knark och massa andra tunga brott. Hon levde ett mycket hårt liv. Men en dag 1996 tror jag det var, så gick hon in i Pingstkyrkan i Vårgårda. Där hon hade gått i söndagsskolan när hon var liten. Hon hade känt som att det bara ropade på insidan av henne. Hon kom gående ute på gatan och bara kände, jag måste gå in där. Och kommer in där och hon får uppleva Jesus och blir frälst. Och omvänd. Och hon är ju inte den tysta varianten den här. Alltså, om vi skulle jämföra med svenska mått mätt så är hon mer högljudd än mig till och med. Så att, ja. Hon blev ju en evangelist utan dess like. Och fick ju med hur många människor som helst på vägen. Hon var ett hopplöst fall. Hon hade suttit på Hinseberg hur många gånger som helst i ett kvinnofängelse. Och så, ja, men det blev en omvändelse. Och hennes kompisar som hade suttit i finkan med henne och människor som var hennes kompisar på olika plan. Hennes gubbar som hon hade, fyra stycken, barn med fyra stycken. De blev ju frälsta allihop. Och helt plötsligt så vände alltihop. Det finns inga hopplösa fall. Även om vi tycker att, som hon själv kallade sig, en sketen narkoman. Så finns det faktiskt hopp. Det gör det. Det finns hopp för alla människor. Det är inte slut med hans barmhärtighet. Tänk när vi får se hur mörker får bytas ut till ljus. När vi får se ondskan släppa taget. Jag har varit med om andra grejer också. Jag har varit rätt så mycket i Rumänien. Och där har jag fått se vad evangeliet, det glada budskapet, kan göra med en hel stad eller ett helt samhälle. På 80-talet var det ju kommunism i Rumänien. Och man dömde många under kommunismens flagga till både döden och fängelse om man trodde på Jesus. Man fick vara med om alla möjliga grejer. Och så var det med en man som hette Jon Svetko. Han blev dömd i det här kommunhuset av kommunisterna till straffarbete. Sen kom befrielsen. John, han fortsatte att tro på Jesus. Men det blev också något helt annat för byn. Därför att han fortsatte att predika när han sen kom ut i fängelse. Han fortsatte att dela det glada budskapet. Han startade en kyrka i sitt eget hem. Och ganska snart så var det ju alldeles för litet. Och man fick helt enkelt köpa kommunhuset i den här staden. Det kallar jag upprättelse. Där han blev dömd för sin kristna tro fick han sen bli pastor i samma kåk. Alltså. Och den är mitt i byn. Och människor kom till tro i byarna runt omkring och städerna runt omkring. Och så småningom så frågar människor, kan inte du bli våran borgmästare? Och det blev han. Och jag minns så väl, vi brukade åka ner, det här var i sydvästra Rumänien, det hette Piscovec, det betyder den nya höjden. Och du kunde åka då ifrån Krajova som var en ganska stor stad och så åkte du söderut och du, i evigheter. Det var mörkt, det var mörkt, det var mörkt. Och så kommer du till Piskovec och där var det ljust. Det var det gatlampor. Det var så att hela Rumänien hade fått pengar till gatlampor. Alla kommuner hade fått det. Men det var den enda stan där det hade gått till det det skulle och inte ner i egen ficka. Tänk att evangeliet kan trycka undan korruption. Bara på en sån sak. Det är ju häftigt att se att här gick pengarna till det det skulle. Därför att Jesus hade förändrat människor. Jag kan berätta mycket om detta, jag ska inte göra det. Men det är fantastiskt att få se det med egna ögon. Jag tror att du och jag kan göra skillnad där vi är. Att du och jag är här på jorden, det gör skillnad. Jag tror också om du har varit med om jobbiga grejer så kan Gud vända dig till någonting bra. Vi har alla saker som har varit jobbigt i livet. Och vi kommer att vara med om jobbiga saker i livet. En del har varit med om värre saker och andra mindre jobbiga saker. Men jag tänker att Gud kan vända även det mörkaste mörker till det ljusaste ljus. Jag jobbar en del med radio också och jag fick möta Elise Lindqvist. Jag vet inte om ni vet vem detta är. Det är en kvinna som jobbade som prostituerad i Stockholm på Malmskillnadsgatan i många, många år. Hade en fruktansvärd uppväxt. Det finns en bok som heter Ängen på Malmskillnadsgatan. Att träffa den här lilla människan så fylld av kärlek, av Guds kärlek. Och få prata med henne och intervjua henne i radion. Det var något helt fantastiskt. Att få se att allt det mörker som hon har varit med om har Gud fått vända till ljus. Allt det här svåra som hon har varit med om har hon kunnat få hjälpa andra med istället. Så att det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt för någon av oss. Om du så är den enda i staden. En enda människas bön kan göra ett otroligt, otrolig skillnad. Jakob 5, vers 16. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helande. Den rättfärdige människans bön har stor kraft och verkan. I 1917 års översättning så står det: mycket förmår en rättfärdig mans bön när den bedes med kraft. Det gör skillnad att du ber. Det gör skillnad för hela Skene och Örby och Kinna eller var du än bor. Det gör en otrolig skillnad att du finns där. Så våga stå upp för Jesus. Våga stå upp för det som han har planterat i ditt hjärta. Och låt inte människor få hindra det som Gud har planterat här inne att få växa till någonting stort. Vi är rätt så bra som människor på att dra ner varandra. Men Gud, han vill att du ska växa. Och han vill att du ska leva i det som han har tänkt. Låt oss sprida det glada budskapet. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du kan vända det mörkaste mörker till det ljusaste ljus, Herre. Tack Herre för att du kan göra allting nytt. Tack att vi få komma till dig och att du kan göra oss till nya skapelser i dig, Herre. Tack, Herre, att vi får lämna allt, Herre. Och jag ber, Herre, att vi får göra en skillnad, Herre, i den här bygden, Herre. Att det får vara skillnad därför att vi tror på dig, Jesus. Herre, tack att vi får komma med allting till dig, Herre. Att vi får be att du ska återigen skapa ett rent hjärta och en brinnande ande, Herre. Tack att du välsignar var och en som har varit med här idag. I Jesu namn. Amen.